Veckans läkare med Värna och Elsa.
Hej alla våra fina lyssnare. Då var det dags för första specialistavsnittet. Vi har haft en väldigt händelserik vecka med podden. Det har varit mycket jobb att göra om. Och stort tips är att söka information, kolla tutorials och förbereda sig ordentligt innan man ska börja podda. Men vi har lärt oss jättemycket den här veckan, vilket är kul. Och dessutom så har min och Elsas vänskap utvecklats väldigt mycket. När man stressar mycket så är det extra viktigt med bra kommunikation. Och att båda är ärliga och säger hur mycket man kan och var går gränsen liksom. Så veckans lyckopiller är faktiskt att vi, vår vänskap har tagit en helt ny nivå. Och veckans lyckokiller då är det här strulet med podden. Men inte mer om det. Nu är det bakom oss. I söndag så sprang vi ett välgörenhetslopp för
Star for Life.
Jajamän.
Jag säger alltid jajamän.
Jajamän.
Ja, men vi ska springa tillsammans för barn i Afrika.
Ja, samla ihop pengar till att barnen ska få gå utbilda sig.
Mm.
Och därefter så har vi något riktigt roligt.
Vi ska gå och unna oss en spadag på Hagabadet i Haga. Det ska vara jätteskönt att få slappna av efter alla irritationsmoment.
Ja. Och det är så himla himla roligt för att vi har nu fått med oss Hagabadet som en samarbetspartner.
Ja,
till vår podd. Ja, det ska bli så kul för vi brinner ju för hälsa i sin helhet och där är återhämtning så viktig del.
Verkligen.
Vi brukar prata lite om att när man pratar om hälsa kan man måla upp det som ett bord som står då på fyra ben. Och då är de här fyra benen för hälsa. Det är träning,
återhämtning,
kost
samt mental hälsa.
Ja, och det här lite med återhämtning kan vara att man prioriterar bort i dagens prestationssamhälle.
När
man ofta stressar, man fokuserar på träningen kanske, man kanske äter väldigt bra. Men man låter inte riktigt kroppen få ladda batterierna ordentligt.
Mm. Ni kan ställa er själva frågan, när var senast ni unnade er en spadag eller en massage, bastu, något där ni inte presterar någonting, ni bara vilar och tar det lugnt, antingen själv eller med en kompis som vi ska göra idag, vi ska gå dit tillsammans.
Ja, så viktig grej och sån lätt grej att glömma bort och prioritera.
Bara den stämningen när man går in i Hagabadet.
Ja.
Alltså man liksom, hela själen slappnar av redan där och då av alla lukterna och ljuset är mjukt och så.
Vad ser du mest fram emot där idag?
Bastun faktiskt,
ja.
Du vet det.
Jag misstänkte det. Fantastiskt. Ja. Så nu är det dags för oss att bege oss ut på det här loppet och sen ska vi ha en riktigt skön söndag kväll.
Ja.
Hoppas att ni nu njuter av det här avsnittet och att ni får lära er massor.
Hoppas verkligen det. Ha det så fint.
Ha det gott.
Hej, välkommen urologen Ralf Peker.
Tack så hjärtligt, Oron.
Ja, kul att ha dig här. Jag tänker att du ska få börja med att berätta, vem är Ralf Peker?
Lyckligt gift, 63-årig tvåbarnsfar vars barn nu har flugit ur boet sedan några år tillbaka. Och jag jobbar som urolog kliniskt och som professor också på Sahlgrenska. Jag opererar och tar hand om patienter på vanligt kliniskt sätt och sen så forskar jag och har ett antal doktorander och sen så väldigt mycket med undervisning att göra.
Mm.
Det var jag där och ett annat jobb också, spela musik antingen som trubadur eller rock'n'roll eller ja, olika saker. Jag gör annat roligt när jag är ledig som gör livet kul.
Häftigt att se att du kan kombinera både liksom läkare, musik, träning, så mycket i livet.
Exakt, vi vet ju att du tränar också väldigt mycket.
Ja, det gör jag. Det kan man ju göra när barnen har blivit lite äldre. Men alltså, det första jag hade ju flera andra jobb. Jag jobbade som bagare och sen var jag långtradarchaufför. Jag körde jetbränsle för BP och sen så spelade jag och spelade, men det gick ute för så jag sa på det för en någon gång för ungefär slutet på 70-talet så började vi kunna tjäna pengar på det.
Mm.
Och då var ju det jobbet jag hade då som jag tänkte det jag ska ha. Men så pluggade jag med till läkaren samtidigt där då, va?
Mm.
Tänkte det kan väl inte vara någon nackdel. Och så fick jag det jobbet också då. Sen.
Mm.
Det, så blev det.
Ja. Vad var det som fick dig att vilja bli läkare? Eller kom du på det?
Nej, ingenting egentligen. Utan det var ju så att jag fortsatte ju inte efter nian. Eftersom jag dels hade jag jävligt dåliga betyg. För jag var ju inte så mycket där. Jag satt ju bara och spelade. Och skrev låtar. Och ja, framförallt för att lära mig att spela. Det var ju nästan enda som jag gjorde. Jag kunde inte göra något annat. Var ju inte ens i skolan. Och, så jag fortsatte inte gymnasiet. Men så några år senare tänkte jag att nej, jag får ta gymnasiet också. Så gjorde jag det. Och då fick jag höga betyg. Och kunde väl läsa vad som helst. Och hade lite olika funderingar. Så tänkte jag kan jag ta läkarlinjen då. Jag tyckte nog att redan efter några veckor bara att det var ju väldigt roligt.
Mm.
De ämnena som handlar om typ av kemi och biologi och även fysik. Och så tyckte jag ju var kul i gymnasiet. Då så att ja. Men när man sen fick fördjupa sig då i hur kroppen funkar så var det ju roligt som första stund tyckte jag.
Mm.
Och sen blev ju det ännu roligare när man kom ut i sjukhusmiljö då och fick arbeta i de här stora teamen då och se hur det gjordes då när tog hand om sjuka.
Ja, träffa människor, inte bara plugga och läsa böcker.
Nej, då blev det du en väldigt kommer så med att men det så här det går till på riktigt och det tyckte jag det var jättekul.
Mm.
Jag håller med. Mm. Det är väldigt kul när man väl får komma ut, när man har lämnat den där prekliniska biten och får komma ut på sjukhusen.
Ja, det tyckte jag verkligen blev en höjdare, men jag måste säga att jag tyckte det var väldigt roligt uppe på Medicinaberget också när vi bara höll på med böckerna.
Mm.
Och det var inte bara böckerna, det var ju ett annat sak med. Man mikroskoperade ju och fick ju göra olika typer av experiment på fysiologen och och så och göra anatomiska dissektioner och så. Nej, jag tyckte det var från första veckan egentligen som, så tyckte jag att men det här verkar kul.
Ja, det är spännande, det är mycket man får göra.
Du som är urolog, vi tog kissprover på varandra och gick på Medicinarbergets korridor med burkar med kiss och var mikroskopierade och tog urinsticka på jag tyckte att det var också, det är inte alla som gör det.
Nej,
kolla på varandras urin i klassen.
Nej, alltså nu har vi ju såna där stickor och vi kan odla och grejer så. Men att titta på urin för att avgöra om någon människa är sjuk eller så, det har man ju gjort i tusentals år.
Och lyxat på urin också.
Luktat och smakat.
Ja, just det. Och diabetesdiagnosen satt sig.
Just det. Och det, man hade kanske, om det var något litet barn som verkade lite sjukt och så kissade de, så tittar man på den och så skummade den lite, så smakar man, så var den lite söt. Och då kunde man ju säga det här kommer ju att gå åt helvete. Och det gjorde det också, för de här barnen hade ju då typ 1-diabetes så dog de då, helt enkelt. Då vet vi det.
Ja.
Men det blev ju lite roligare för ungefär 100 år sedan när man kunde göra något åt det också.
Ja, jag är tacksam att jag inte behöver smaka på kisset i alla fall. Det känns inte så jättelockande.
Nej, det säger du inte, men annars kan man ju säga så här att det är ju sterilt och verkligen inte särskilt farligt att göra det.
Nej, absolut.
Det är sant.
Det tror jag nog att jag skulle kunna tänkt mig att göra om jag hade varit läkare då. Det behöver jag inte göra, men jag kan ju stoppa ner en sticka istället.
Ja, det kanske är enklare, smidigare. Okej, men kan inte du berätta, vad är en urolog och varför blev du just urolog av alla specialiteter?
Okej, då var det så här va, att jag kände rätt tidigt att hjärtat klappade mest för kirurgin då. När jag gick i termin 8 på läkarlinjen så befästes det. Jag tänkte, detta är jätteroligt, vilken perfekt kombination av teori och praktik va.
Mm.
Så jag bestämde, det ska bli, ja jag ska göra det. Och så blev jag allmänkirurg då. Mm. Och då hade jag en idé då, att vad för sorts allmänkirurg ska jag vara? Jag ska vara den som opererar allting. Och som är på ett lite mindre sjukhus och så, som gör all kirurgi där. Och jag gjorde all möjlig kirurgi. Mest bukkirurgi förstås, men jag gjorde även sköldkörtelkirurgi. Och borrade ut blödningar ur huvudet och skruvade ihop fotledsfrakturer och så. Tänkte jag, det är perfekt va? Och sen tänkte jag, man ska nog ha en liten profilering då. För jag började så stillsamt inse att jag var på väg att göra mig själv till en dinosaurie va? Till en som var på väg att dö ut då. Och nu är den utdöd. Det finns ingen som vill ha en person som skruvar ihop en fotled förutom en ortoped som är duktig på att skruva fotledsfrakturer va. Det är den man vill ha va.
Ja,
experten på det.
Ja, och så ser det ju ut, fast det är i Sverige det och de rika länderna. Och jag hade åkt till ett fattigt land. arbetet som kirurg där, så hade jag ju gjort all möjlig kirurgi där och allt vad du vill, och kejsarsnitt, gynekologiska grejer och ortopedi och så. Men, men i ett sånt här land, sånt utvecklat land som Sverige och liknande länder, där vill man ha en som verkligen är i fronten och kan sina grejer väldigt väl. Ja, så, men det kom jag ju på då för ungefär sådär 30-talet år sedan då, va, när jag var specialist i allmänkirurgi. Och då var det ju helt enkelt som så här att jag hade träffat på ett antal kollegor då, äldre kollegor som hade urologi som sin profilering, va? Och jag tänkte, de var så jävla sköna typer och verkade så besjälade av sitt jobb, så entusiastiska. Så jag tänkte liksom, ja, antingen är det ju helt enkelt som så att om man är en skön typ, då väljer man urologi. Eller så är det som så att man väljer urologi och blir en skön typ av det. Och det spelar faktiskt ingen roll egentligen vad det är, utan vilket än är så är det lika bra. Så att då satsade jag på att dubbelspecialisera mig. Fick då jobb i Umeå för, ja, det är 30 år sedan, lite mindre än 30 år sedan. Och då kom jag dit som allmänkirurg och hade gjort en hel del urologi redan. För det ingår ju liksom i allmänkirurgutbildningen. Men nu fick jag verkligen spetsa till mig och lära mig det på ett mer avancerat sätt. Och,
Hur länge tog det då?
Det tar ett par år, va? Och sen tänkte jag, man kanske ska stanna i Umeå. Men det tänkte jag, men det tänkte inte min fru, för att vi fick barn där. Och då sa hon att nu är vi föräldrar och åker vi hem. Så jag då gör vi det. Det funkade bra där. Men jag började jobba på Sahlgrenska då. Nu har jag varit där i 26 år. Och det har gått, home is where I lay my hat. Man har ju ibland en bestämd uppfattning om hur det ska bli i livet, va? Och för mig har det ju inte någonting blivit som jag har tänkt mig. Det blev på ett sätt som jag är väldigt, väldigt nöjd med nu.
Det blir sällan som man har tänkt sig, men oftast blir det bra ändå.
Exakt.
Ja.
Och vad gör en urolog?
Alltså, det är så mycket grejer. Det finns ju nästan ingen som vet vad en urolog är. Det är nästan bara jag som vet det. Efter att jag var tvungen att sätta mig och skriva ett förord till en lärobok för några år sedan, och då satte jag mig ner och verkligen borrade igenom. Om man gör det enkelt först, så kan man säga att urolog har ansvaret för sjukdomar i urinvägarna. Från njurens yta hela vägen ut till yttre urindörsmynningen. Alltså hos män och kvinnor har urologen ansvar för det. Men sen har urologen också ansvar för sjukdomarna i reproduktionsorganen hos män. Reproduktionsorganen hos kvinnor, det tar gynekologen hand om. Men hos män, då är det alltså en hel del grejer. Alltså, det är prostatan, det är sädesledande, sädesblåsorna och testiklar och bitestiklar. Och de här gångarna som förbinder alltihopa och gör att det finns koppling mellan reproduktionsorganen och urinvägarna. Så, ja. Somliga kallar det för andrologi. Att en urolog och man är en urolog och en androlog. Andrologi, det är ju helt enkelt mannens motsvarighet till gynekolog då. Men vi är urologer, och i urologi så ingår en andrologi. Somliga säger att andrologi, ja, det är väl när man pratar om fertilitet och testosteronbrist, sviktande stånd och så. Det är andrologi. För mig är det inte det. För mig är andrologi ett mycket vidare begrepp. Där ingår prostatacancer. Det menar jag, det ingår i andrologin, den delen av urologin alltså. Och testikelcancer tycker jag också ingår i andrologi. Och de olika grejerna som är störda i de organen är andrologi för mig. Så även prostataförstoring är andrologi.
Och hur är det med trauma? Kan man bryta penis?
Ja, man kan bryta penis. Ja, det tycker jag är en andrologisk grej då, men den är andrologisk, urologisk. Att få en väldigt svår skada på penis av ett trubbigt våld, även om det är kraftigt våld, om penis inte har erektion. Det kan se för jävligt ut. Så det är väldigt svullet och blått och eländigt och dant. Va? Men det brukar alltid läka sig väldigt bra. Men har man en erektion, då kan man få väldigt svåra skador på penis. Man kan bryta den, säger vi. Man frakturerar penisfraktur, säger vi faktiskt. Ortopederna tycker ju att fraktur ska man bara prata om när det handlar om skelettstrukturer. Men vi brukar säga penisfraktur. Vad det betyder egentligen, det är att man har slitit upp ett hål i väggen till de här hårda svällkropparna, så att säga. Om man sliter hål i den väggen, och så blir det en öppning där, och det kan man göra, men det får man bara om man har erektion, men så man får våldet.
Men kan det återställas och bli normalt igen?
Ja, det syr man ihop. I de lite värre fallen då har man slitit sönder båda de svälkrompar, och då har man slitit av uretra också. urinröret alltså. Och då får man gå in och reparera alltihopa. Det tar några timmar.
Och då är det urologen som sur ihop och reparerar?
Ja, det gör vi, ja.
Mm. Och, har du gjort det någon gång?
Ja, ja det borde jag gjort och lärt ut. Och det är en väldigt tillfredsställande operation, för det brukar bli väldigt bra.
Personen kan sen återfå egen kissfunktion.
Och erektionsfunktion. Gör man ingenting och har slitit upp ett hål i svällkroppsväggen, så det läker ju förstås det med, men det finns en stor risk att det är defekt läker med försämrad erektion eller läker med böjningsgrad och så. Så det är ett skäl att gå in och operera helt enkelt. Som man får en sån skada. Och sen har vi en massa olika trauman. Man kan ju slå sönder en testikel så att den går i bitar. Och man behöver sy ihop den. Blödningar av olika slag. Så. Och så kan man förstås få bäckenfrakturer som gör att prostatan slits av från resten av urinröret. Får man fixa det på något sätt. Man kan smasha i urinblåsan när man ramlar och har otur och slita upp ett hål i den så att det väller urin ut i buken. Njurarna kan krossas så att de blir flera delar eller källförsörjningen slits av. Så traumatologin är ingen främling hos oss urologer. Det har vi hand om. Mycket och gärna. Men nu pratar jag mest om trubbigt våld, vad man ramlar från andra våningen eller trafikolycka och så här. Men sen har vi ju även det vassa våldet. Knivskador och skottskador. Och alla män är ju inte jättesnälla mot sina fruar. Det kan man ju, borde de vara, och det kan man väl tycka. Men de är ju inte det som är stygga. Och då kanske frun blir arg och skär av penis exempelvis på den mannen. Och då kan man ju tycka att han lider sin rättmätiga lön. Men vi tänker inte så, utan vi försöker reparera det då. Va? Kniv som går in i urinledaren eller så. Men när det gäller knivskador i buken och skottskador, då är ju det nästan alltid så att säga, inte bara urologiskt trauma, utan då är det tarmar och kärl också. Så då, då har vi ju ett samarbete med alla traumakirurger. Och så.
Spännande.
Ja, verkligen. Men om man skulle köra av hela penis, kan ni sy fast hela och få det att läka? Även så allvarlig?
Det kan vi få. Mycket kan nog bli rätt så normalt om man gör det i tid och inte det har hunnit gå för lång tid. Så att, ja, de fallen som jag har varit inblandad i, så har det ju blivit en försämrad känslighet.
Ja.
Efter det då, liksom, jag försöker ju sy ihop alla kärl och nerver och så, men det blir en försämrad känslighet ändå. Men det har sett rätt så normalt ut alltså, efter ett tag.
Det är ändå fantastiskt.
Aldrig hört.
Men så är det ju samma med, man har sett på handskador och så, man tänker här hela hand i avhuggen. Och så sätter sig handkirurgen där och tar en stöddig kopp kaffe och jobbar i 20 timmar eller något och vips i handen på plats. Alltså.
Men det är väl nerverna som är allra svåraste att få?
Ja, de kan ju växa tillbaka ut med lite tur och skicklighet och så. Det gäller ju mest att se till att man får ihop alla grejerna, och handen är det ju skelettstrukturer och så med, och muskulatur, senor, massa senor, jävla massa senor.
Så mycket förkortningar man kommer ha på handkirurgin.
Ja, vad de får sitta länge där, handkirurgerna. Och så ska kärlen och så ska väl nerverna försöka adapteras och så ska det växa ut. Och där. Men det är lite grann liknande kan man göra med penis.
Just det. Spännande, ska vi få läsa om det här till hösten, det ska bli kul. Vi tänkte prata lite grann om stånd och killar som inte kan få stånd eller kanske under en period inte få stånd. Vad kan det bero på? Man tänker som tjej ofta att det kanske beror på mig, och att jag vet inte är tillräckligt bra eller så.
Till saken hör att det kan faktiskt bero på dig som tjej, men det ska vi återkomma till. Inte för att du inte är tillräckligt bra, utan för att du är ny. För till att börja med kan man väl säga som så här, att inte kunna få erektion, det är väldigt vanligt. Men den allra vanligaste anledningen, det är att det drabbar män som är lite åt det äldre hållet kanske, i alla fall över 40 och 50 och kanske 60. Män som har en övervikt och kanske till och med diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom och metabola syndromet, de har en enormt kraftig överrepresentation när det gäller att ha sviktande erektion som gör att de helt enkelt inte kan ha samlag. Möjligtvis kan de ha det om de får hjälp med läkemedel som gör erektionsförstärkande då. Där har du stora gänget, det allra vanligaste. Och det är det som man som primärvårdsläkare och också som urolog är det som man råkar mest i kontakt med. Och det kan man då behandla, och framförallt då bör man ut och titta lite grann på livsföringen då och kanske komma till rätta med en del av de här biokemiska aberrationerna som ingår i det metabola syndromet då, med bättre, framförallt sluta röka liksom, om de röker och Sen också äta bättre och lagom och röra på sig. Försöka få en friskare kropp i övrigt och då blir erektionen också friskare och bättre. Och sen har du specialaren då, den som vi har hand om rätt mycket. Det är när man gjort operationer i lilla bäckenet för cancer och så. Eller vilken operation som helst egentligen som man gör i lilla bäckenet när man ska ta bort stora cancer. Men den vanligaste som vi ser och den vanligaste som finns, det är när man tar bort själva prostatan då för cancer.
Mm.
Man gör en så kallad prostatektomi. Omöjligt att ta bort en prostata utan att få någon form av skada på de här strukturerna. Ibland så blir den skadan av ett slag att det inte spelar någon roll. Det går bra för erektionen då. Och ibland blir den av ett slag som gör att man får en väldigt svår erektionsstörning.
Just det.
Så, och det är den specialaren då. Va? Men den tar ju i förhoppningsvis hand och själva vid urologer.
Mm.
Och sen har du då den här som kan drabba vilken ålder som helst.
Mm.
Även när man är väldigt ung och har perfekta vävnadsförhållanden, perfekt cirkulation, perfekt nervsignaltrafik, perfekta cellkroppar, allt är perfekt. Låt säga att man är jätteung, bara 20-22 år gammal någonting. Det finns inget fel på någonting överhuvudtaget. Men då är det som så här att om man då är i en relation som man känner sig trygg i och man känner varandra väl, då brukar de här grejerna funka om tjejen är ny. Så att säga, va? Om man har träffat någon alldeles nyligen och känner att nu måste det verkligen gå bra det här. Och det är inget fel på vare sig kille eller tjej, från sätt att killen har nerverna lite utanpå. Va? I själva verket är det ju så här, att inte få stånd, det är minsann också väldigt svårt. Någonting som jag sitter och jobbar med febrilt nu kan man väl säga, fast jag inte är riktigt medveten om det. Men det är kanske 2-3 impulser från hypotalamus varje sekund.
Tänk.
Som går ner för att upprätthålla det sympatikotona, nervsignalstrafiken, för att liksom hålla de här glattmuskelcellerna runt kärlen åtdragna då, så att säga, så att man har en... Så man inte har erektion då. Och när man då hamnar i ett läge där man ska ha erektion. Antingen på grund av att situationen utvecklar sig så gynnsamt. Eller att man har ett av sina nattliga träningspass som man har under REM-sömnen. Flödet då med icke-erektionssignalmolekyler stängs av. Då ökar flödet dramatiskt i svällkroppscirkulationen. Och man får erektion. Va?
Okay.
Det är så här det går till.
Mm. Det förklarar också morgonståndet, eller?
Jajamensan, det gör det.
Okay.
Och då är man i ett sånt läge att om man nu är hypernervös för situationen. Liksom, som sagt, tjejen är sötare än socker och det finns verkligen inget fel på henne. Men hon är ny.
Just
och han
det.
Är nervös, va?
Och
hon kan också vara nervös, vad vet jag. Och då stängs inte det här flödet av, va?
Nej.
Så att fast den situationen kanske är underbar och fruset guld och allt vad ni vill, va? Då går det inte.
Nej.
Utan hela de här avstängningsmekanismerna ligger på och bromsar.
Det.
Och det är alltså också en vanlig grej. Dess bättre är ju då den inte något som brukar vara kroniskt.
Mm.
Utan det brukar vara enstaka olycksfall i arbetet. Och om man då så att säga kommer att lära känna varandra i den här relationen och lita mer på varandra och känner en trygghet i relationen, då släpper de här grejerna och allt funkar som vanligt. Så brukar det ju vara.
Mm.
Mm. Så då är det liksom att, om jag fattade rätt, att i en killes grundtillstånd så har man de här hämmande, bromsande signalerna som ska finnas där utan att man tänker på det. Och sen då när det är ett gynnsamt läge, då stoppas den här bromsen.
Ja.
Då kan man få erektion.
Ja.
Men om man då är stressad, trots att det är ett gynnsamt läge, då stoppas inte bromsen utan då kommer den här bromsen ligga kvar, eller?
Mm. Ja, så kan man säga.
Hur påverkar alkoholståndet?
Ja, det är en doseringsfråga kan man säga. Om man tar ett litet glas, kanske till och med 2 små glas, då kanske det lättar lite grann på nervositeten. Det kanske till och med kan ha en gynnsam effekt. Eller i alla fall ingen negativ effekt. Kan man däremot mycket så är ju det en välkänd erektionsförsämrande faktor. Va? Om man verkligen känner att vi har det riktigt bra sexuellt här nu. Va? Då att supa sig full då. För att känna att om jag är riktigt berusad då kanske jag kan slappna av. Det är mycket möjligt. Men det är bara det att då får man en försämrad erektionsförmåga. Och dessutom så kan man får man också en förtrögad ejakulation också, orgasmkänsla. Det kan bli helt enkelt att man inte kan få orgasm eller först efter mycket lång tid och försämrad orgasmupplevelse. Så det gäller det att dosera med stor försiktighet. Va?
Mm.
Och det gäller ju alla åldrar. Jag har ett exempel, en man som hade dålig erektion och han tog med sin fru.
Mm.
Vi pratade och de här två verkade riktigt goa mot varandra. Man fattar ju att de hade haft mycket fin sex under många, många år. Och det bekräftade de också. Och inga detaljer besparades mig.
Oj!
Ja, visst. Ja, alltså. Och nu vill de ha det så igen och vill inte sluta med detta. Jag förstår, okej, ja. Men hur gör ni då? Ja. Nej, men vi brukar ju alltid försöka ha lite mysigt. Och, ja, hur tänker ni? Ja, vi börjar ofta med lite champagne. Ja, det kan jag tänka mig. De såg inte så fattiga ut heller, så de har nog rå med champagne ofta. Och sen så lagar vi middag tillsammans. Så tar vi lite vin till matlagningen och sådär. Och sen tar vi, ja, kanske jag tar en liten öl om det är grillen och så. Jag förstår och antecknar. Ja, och sen så är det en flaska vin till middagen och sådär grejer. Och sen så blir det en strega eller två till kaffe. Kanske till och med det var något dessertvin inblandat också. Någon trockenbärna och schlese till en lite glass och sådär. Och jag räknade och kom fram till att den här gentlemannen och hustrun också var ju lite lurviga. När det skulle krypas på.
Ja,
och då fick de inte till det. Och då förklarade jag. Så här, jag förklarade och jag försökte berätta om splanknikuscirkulationen också. På ett sätt som, utan att nämna splanknikus just. Att magen och blodet till tarmcellerna och sådär. Men nu vill ju du ha blodet ut i erektionen, eller hur? Ja, sa han. Och ja, sa frun. Och då förklarade jag. Så här, då rekommenderar jag att vi vänder på hela planeringen, va? Varsågod och häll upp varsitt glas champagne, tappa upp ett bad kanske, och så tar man champagne ur badet och så har man det här oerhört trevliga fysiska samvaron. Sen går man ner i köket och börjar fräsa på pannan och häller upp matdagningsvinet, ölet och grillen, strega till kaffet och grabbarna. Och efteråt lät de meddela att detta mitt lilla blygsamma förslag att helt ändra på ordningen hade ju fallit synligen väl ut. Va?
Oj. Härligt.
Vilken quick fix.
Ingen läkemedel, ingenting.
Nej, ingenting. Bara det här vi pratar om, hur roligt det är att känna till hur kroppen funkar.
Och ha tid att lyssna patienten.
Ja, nej, man fick ta reda på hur det förhöll sig. Och det kan man ju säga, men herregud, det förstår väl var och en hur kroppen funkar. Och rökning och kärl och alkohol och magcirkulation och så här. Det förstår folk inte alls.
Nej.
Utan ni borde ju ha det hyfsat lätt att tänka till det här. Va? Det är bara att gå tillbaka 4-5 år. Vad visste ni om kroppen? Ingenting i stort sett. Mm. Och nu vet ni jättemycket, va?
Precis, och nu får vi dela ännu mer här. Ja, det är kul.
Ja, fast skillnaden mellan mig och er när det handlar om att veta något om kroppen är mindre än den är mellan er och vad ni var för 5 år sedan. Va?
Ja, absolut.
Så att, och det får man ju dela med sig till folk då. Och förklara. Mm, ja. Alltså du menar att det blir så? Om man äter och dricker så mycket så blir det så här. Ja, för helvete. Det spelar jättestor roll.
Visst, jajamän. Ja. Ja. Okay. Ja, det är bra lärdomar.
Mm.
Okej, så då vet vi att alkohol, var försiktig, och också varig intensiv stress, alltså till exempel prestationsångest, kan också försämra erektionsförmågan.
Absolut. Ja.
Hur är det med om man har en liten långvarig, mer kronisk stress, till exempel om man jobbar mycket eller har för mycket i livet?
Också negativt för den sexuella prestationen, den sexuella förmågan. Att ha en sexuell samvaro med någon, det är ju väldigt mycket baserat på tillit och att man utlämnande situation, kan man säga. Sådär, va? Och är det så då att finns där den tilliten och man känner sig bekväm med att lämna ut sig så som man gör när man är i en sexuell samvaro, ja, då funkar det om organen i övrigt är i bra skick. Har man jättedålig kärlhälsa och allt sånt där, då kanske det inte funkar ändå. Men då får man ju göra något annat åt.
Därför tänkte jag fråga lite om testosteron. För det hör man ju en hel del som pratar om testosteron, att man ska ha testosteronboost och så här. Men hur vanligt är det att folk behöver ta extra testosteron?
Testosteron, det är ju så att säga ett hormon då, som man kan jämställa med en massa andra hormoner. Man pratar om sköldkörtelhormon och insulin, ett väldigt viktigt hormon. Och de här hormonerna, de är ju viktiga för att det ska bli, för det första, för att det ska bli rätt utveckling som embryo och foster och så, och sen att man ska utvecklas på det sättet som är tänkt då när man växer och går in i puberteten och allt sånt där. Och har man då inte med normala hormonerna ett bra påslag av det då, då blir det ingen sån där utveckling av detta. Och om man då skulle exempelvis ha väldigt låga testosteronvärden, om man får det när man är barn eller när man är något yngre, spelar av om man har någonting råkar hända, kanske man får en hypofysskada eller som gör att man inte får en stimulering och testosteronproduktion, eller man får kanske testikelskada. Båda testiklarna måste opereras bort på grund av trauma eller någonting, eller cancer. Till och med har det vi kallar för kastrationsnivåer av testosteron. Det vill säga extremt lite eller inget testosteron alls. Och då får man förhålla sig till det på samma sätt som man förhåller sig till andra hormoner. Har man något tibetdiabetes så har man inget insulin. Ja, då måste man tillföra det. För testosteron gör så väldigt mycket. Och mycket stor betydelse för inte bara hjärnans psykiska funktioner. För utveckling av muskulatur, skelett, könsorgan, inre och yttre. Mm. Spermieproduktion, muskulär tillväxt, benmineralisering, ratio, fett, muskulatur, tillväxt och struphuvud. Massor av olika saker som detta är inblandat i. Och är det då, om det då försvinner, ja, då får man problem med detta då, va? Mm. Med osteoporosfrakturer och kompressioner och man blir kortare snabbt med tiden och man kan få en påverkan på hjärnans psykiska funktioner, sämre blodbildning, lägre blodvärde och, ja, det finns en mängd olika grejer som vi känner till väldigt väl, och skälet att vi är så enormt väl bevandrade i detta, det är ju att ta bort testosteron helt och hållet, det är ju en av så att säga, de viktiga behandlingsdelarna vid spridd prostatacancer. Mm. Så det här gör vi ju jämt och ständigt, så vi vet väldigt mycket om det.
Mm.
Det är väl egentligen inte något som är speciellt, det är inte så kontroversiellt om man har en total brist på ett hormon att ersätta det då. Vad som däremot är en grej som det diskuteras mycket om och får man nog säga är fortfarande till viss grad kontroversiellt, det är om man får den här sänkningen av testosteron som nästan alla får med stigande ålder.
Mm.
Någon sänkning. Somliga kallar detta för det manliga klimakteriet. Jag brukar inte vilja använda den terminologin eftersom klimakteriet för mig, det är det en kvinna har.
Ja.
Och det får man vid ganska så samma ålder, någonstans runt 50. Eller, ja, man kan ju få det i 30-årsåldern, men det är ovanligt, va?
Ja.
Men någonstans 45, 50, 55 och brukar man få det. Och det blir en dramatisk förändring i hormonspegeln.
Ja.
De kvinnorna. Det är klimakteriet.
Ja.
Och det får massor av följder med sig. Det ena med det tredje, och exempelvis så kan man inte längre skaffa barn då.
Mm.
Mm. Men en sån grej har inte mannen, utan det är mer smygande sänkning. Och det kan man betrakta som normal fysiologi.
Mm.
Det är ingenting som ska behandlas.
Nej.
Men ibland blir sänkningen så påtaglig och ger såna svåra symptom för mannen.
Vilka då?
Ja, det kan vara symptom som kraftigt tappad sexlust, tappad initiativförmåga överhuvudtaget, tappad sexuell förmåga också, och också gnistan överhuvudtaget, och sen också då att man har lägre nivåer, man får en sämre benmineralisering och man får en något förändrad kroppsbehåring och sammansättning av hull och så, va?
Ja.
Då kan man få det, och om man då kan se att man har en del sådana här typiska symptom för detta och dessutom då kan mäta fram att man har markant låga nivåer av testosteronet jämfört med vad man normalt bör ha.
Mm.
Då är det någonting, där kan man komma in och erbjuda patienten substitution med testosteronet. Va?
Just det. Men är det då att ni tar ett blodprov där ni också kan bekräfta? Just det.
Det gör vi. Vi tar blodprov. Jag brukar ta lite flera olika blodprover. Och sen så mäter jag också FSH och LH som är de hormonerna. LH framförallt som styr testosteronproduktionen. Det bildas ju i hypofysen då. Påverkar testiklarna och bilda testosteron.
Mm.
För då kan det vara intressant att veta om det är så att det är väldigt låga nivåer av de här gonadotropinerna som de mäter då. Ja, då kan det ju finnas skäl att fundera över om det är någon hypofysskada eller kanske en hypofystumör. Då måste man driva den diagnostiken.
Mm.
Men är de normala eller kanske till och med lite höga, och då är det väl försämrad produktion helt enkelt. Då. Ja. Och sen tar jag även lite andra hormoner för att se generell hypofysscreening, om man säger sådär. Då.
Ja. Så man kan med hormonprover veta på vilken nivå problemet ligger?
Ja, på vilken nivå det ligger och hur väldigt låga värden man har.
Ja,
alltså har man någonting till och med 18, 20, 17, då är det normalt, va?
Mm.
Har man så här 10 eller 8, då är det åt det lägre hållet.
Ja.
Är det 3, 4 nanomol per liter av testosteronet, då är det markant lågt, va? Sen finns det sånt som säger, det spelar ingen roll, det är normalt med åldrandet, det ska vi inte behandla i alla fall. Nej, tycker jag, det kan verkligen diskuteras. Har man påtagliga symptom, man kan mäta fram det här värdet, är väldigt lågt, då finns det alla skäl i världen, tycker jag, att övriga patienten att pröva. Om då patienten mår väldigt mycket bättre när man får normala testosteronvärden, då har jag väldigt svårt att förstå varför just det hormonet ska vara förbjudet att hjälpa folk med om de har brist på det symptom. Så tänker jag väl, kan man säga.
Det låter rimligt.
Vi som gymmar mycket, jag har en del fråga angående testosteron.
Ja.
Det pratas ju väldigt mycket om anabola steroider och att det är väldigt dåligt och man ska inte använda dem. Och även Det finns ju många som gör det för att få liksom större muskler och snabbare. Mm. Varför är det så dåligt med anabola steroider?
Jo, det är så här att om jag då gör det här som jag pratade om alldeles nyss, att jag ger en man det här till, så mäter jag det och kollar det efteråt och ser vad händer med det, liksom vilken nivå hamnar vi på. Och jag kollar också blodvärdet och så att säga, ja, hematokriten, alltså det är hur tjockt blodet är, kan man väl säga då.
Mm.
Om jag då placerar den här patienten någonstans på 35, det så då har jag ju jättemycket.
Ja.
Jag har översubstituerat.
Ja.
Och då kan det bli att man får väldigt höga blodvärden faktiskt. Mm. Och en ökad risk för tromboemboliska komplikationer. Utan jag ska lägga patienten på den lagom nivå.
Ja, och tromboembolism är blodpropp i benet, lungan,
vad
som helst i kärl.
Hjärt- och kärlsjukdomar.
Nej, kanske inte just hjärt- och kärlsjukdomar direkt så, utan mer det här med proppbildningsrisker.
Okay.
Mm.
För blodet blir tjockare helt enkelt.
Mm.
Och, så att det ska man passa sig noga för. Och de som dopar, testosteron är ju en anabolsteroid.
Mm.
Och de som dopar sig med det, eller med någon motsvarande substans, de är inte ute efter att få normala värden. Det hade de innan. Nu vill de ha jättehöga värden. Kan man väl säga, får de verkligen effekt då och får större muskler? Och, ja, det får de. De kan träna hårdare och de får större muskler. De får kan också bli så där superdeffade, kan man väl säga, på detta sättet. Det vill säga att de har väldigt lite fett.
Mm. Så är det med prestationsförmågan? Blir det också bättre fysiska prestationsförmågan?
Ja, när det gäller att bygga muskler och vara starkare och bänkpressa mer och tyngdlyfta mer. Man kan träna på ett annat sätt. Gör. Så det är klart att de har effekt av det här. Va?
Mm.
Och de tar industriella doser. Det är jättemycket de tar. Detta för då med sig en risk för en mängd olika oönskade grejer. Ökar risk för vissa typer av tumörsjukdomar. Och, ja, man kan även utveckla hjärtsjukdomar på sikt. Och sen finns det en del annan skit. Tromboemboliska komplikationer med proppar. Pratar vi om, va?
Mm.
Men sen när man väl slutar med detta då blir man lite grann testosteron-serotonin-invalid, som jag brukar kalla det för. Då har man liksom stört ut den normala hormonproduktionen och den kan ju återhämta sig med lite tur eller inte.
Mm.
Utan man kan ha behov av att få ersättningsmediciner för detta och hamna i en situation där man verkligen får en utomordentligt dyster tillvaro sen för resten av sitt liv. Och den kanske dessutom permanent slår ut förmågan att kunna skaffa barn och så. Här måste jag ändå säga från sig att det är jävligt olagligt att hålla på med sånt.
Ja.
Så om vi helt bortser från det så kan jag ju ur medicinsk synpunkt alls rekommendera det. Utan tvärtom strängeligen avråda. Ska man ge någon extra testosteron då ska ju det vara väldigt noga kontrollerat. Symptomen ska vara där, tydliga tecken på det och man ska mäta fram väldigt låga värden.
Ja.
Då kan man göra det då, va?
Yes! Okay. Nu pratar vi om muskler, så vi har en annan snabb fråga och det finns det muskler i snoppen?
Jajamensan, det gör det. Men alltså för det första nu då, va? Alla kärl i kroppen utom kapillärerna har ju en muskelmanschett runt omkring sig. Alla kärl.
Mm.
I fingrar, i näsan och i penis förstås.
Mm.
Så den musklerna tänker jag mig nog att ni inte...
Vi tänkte på
nej, vi tänkte med muskler som man kan träna.
Precis.
Alltså som kvinnor tränar knipövningar för att lättare kunna få orgasm och så. Finns det något liknande för killar?
De musklerna kvinnor tränar, det är ju då bäckenbottenmuskulaturen.
Mm.
Det har vi män också, och det kan man träna.
Mm.
Det råder vi folk att träna efter att man tar bort prostatan för cancer och så för att man ska kunna förbättra kontinensförhållandena.
Mm.
Minska risken för läckage och så. Muskler av den sorten som ni syftar på nu, det finns också i penis. Det är inga muskler som egentligen bidrar till erektionens styrka. Vi har ju tre svällkroppar egentligen. Va? De två översta kan man väl säga. Och så är det en undre då, där urinröret går igenom.
Mm.
Den svällkroppen den blir ju förstyvad och lite större och lite styvare. Och den fortsätter ju att bilda rollonet då, som också blir större och lite styvare. Men det blir inte så hårt alltså, så att man skulle kunna ha samlag med den styrheten, utan det är ju de andra två svällkropparna som gör det. Runt den svällkroppen, inte precis hela vägen, men framförallt den delen av urinröret som går bakom pungen och som sen svänger upp mot urinblåsan och så. Men just där mellan pungen och analöppningen, där går urinröret också. Och just där är det faktiskt en rätt rejäl muskel som sitter runt urinröret som man kan ha den till lite av varje. Man kan ha den till exempel så att den sammandrar sig i samband med att man ska tömma ut den sista urinportionen och så. Mm. Och sen blir det ju även sammandragningar den i samband med att man får utlösning då, som bidrar till att man får bra utskjut av spermierna då. Va?
Mm.
Så det är ju vad den gör.
Mm.
Den kan också försvagas med åldern då lite grann, så att man, och då kan man råka ut för det som man kallar för efterdropp då, liksom att man har svårt att, man pumpar inte ut all urin i samband med att man kissar. Så,
mm, just det.
Ja.
Mm.
Så där har du den muskeln då. Men den är i viss mån kopplad till kraften i utlösningen. Men inte, bidrar inte till erektionen.
Yes.
Okej, okay. Så det är inte riktigt någon muskel man brukar träna som kille då?
Nej.
Nej. Mm. Okay. Ska vi avsluta med en fråga om vad har ni för utmaningar i urologens vardag?
Vi har så väldigt många utmaningar i urologens vardag. Alltså om man tänker sig våra cancersjukdomar så har vi har ju fem cancrar inom urologin kan vi säga. Mm. Några är ju, prostatacancer är extremt vanlig. Vi diagnostiserar över 10 000 fall i Sverige per år.
Mm.
Men sen är ju blåscancer nästan 3 000 per år och njurcancer 1000 per år i Sverige. Så det är stora cancrar.
Mm.
Och sen har vi då testikelcancer och peniscancer som är några hundra eller någonting. Det är ju så att de här cancerna, vi hoppas ju att vi ska kunna hitta dem i ett så tidigt stadium så vi kan bota dem. Exempelvis operera bort dem.
Mm.
När vi opererar bort de här cancerna så kan det vara tre olika lägen på det kan man väl säga.
Mm.
Det ena är att vi opererar bort den och patienten blir botad och det gick jättebra. Men tumören var så liten så det var faktiskt helt onödigt.
Mm-hmm.
Vi hade aldrig behövt röra den. Vi hade aldrig behövt hitta den ens. Va?
Okay.
Och sen har du fall i hela andra änden. Vi opererar bort den och det gick bra. Men den var inte borta tyvärr. Den spridde, han hade spritt sig så patienten får lik förbannat problem med sjukdomen. Och den utvecklas mer och mer och mer och sprider sig överallt och dödar patienten fast vi gjorde operationen.
Mm.
Och så har du gänget i mitten då. Vi hittade cancern och vi tyckte den behöver nog operera bort. Vi skulle kunna bli farlig.
Ja.
Mm.
Och var redan farlig kan vi säga, men det satt bara i prostatan. Vi tog bort den, patienten blev botad, fick aldrig tillbaka cancern.
Mm.
De vill vi göra va?
Ja.
Ja. Och hur, de andra vill vi liksom, vi vill, det kan vara så att vi i vissa fall ska operera några av dem också.
Mm.
Men vi vill veta vilka det är. Vi vill kunna säga, de till den till den, den till den måste vi operera, den kanske vi ska operera eller inte och den där behöver vi nog inte operera. Så att man kan bestämma detta.
För en bättre screening på något
sortera
sätt.
Sortera dem liksom.
Ja, en bättre, kan vi inte säga screening då? Screening är ju metoden, utan bättre stratifiering.
Mm.
Att vi ska kunna skilja ut dem.
Just det.
Och screena är ju metoden då, den kan man också prata väldigt mycket om.
Ja.
För det är ju den som gör att vi kanske får en möjlighet för stratifiering om vi screenar på
precis.
Rätt sätt.
Jag tänker kanske att, jag tänkte väl kanske att man skulle vilja kunna förbättra screeningmetoderna för att kunna kategorisera bättre.
Just det, och det jobbar vi verkligen på.
Mm,
och faktiskt bara för några veckor sedan så disputerade en av våra specialister, Dr. Kimia Kohistani, disputerade på just detta.
Mm.
Om det här med magnetkameraundersökningens roll och sådana saker. Mm. Och väldigt spännande resultat som hon hade i sin avhandling. Det här är nog detta som är i vägen framåt tror jag.
Mm.
Man skulle naturligtvis kunna säga skit i det här uttaget. Vänta tills patienten får symptom. Då vet vi i alla fall att det är en allvarlig cancer. Operera då. Jajamän, det kan vi göra. Och då vet vi att det är en allvarlig cancer. Det stämmer. Allt är korrekt. Problemet är bara det att nu börjar det bli för sent.
Mm, just det.
Nu är det nog bara av dem som får symptom. Som kommer med symptom. Jag ska inte säga att inte vi kan bota någon enda av dem. Men nu börjar det bli väldigt få som vi kan bota. Det är för sent.
Så vi offrar för många för att liksom inte hitta
onödiga fall. Den metoden kan vi nog inte använda.
Nej,
så.
Nej.
Och bara ha jättelåga cut-off-värden och biopsera alla högt och lågt. Ja, det ska vi nog inte heller göra för då blir det fel i andra änden. Va?
Mm.
Så att någonstans där, nu vill väl inte jag säga att kemia har liksom hittat den slutgiltiga lösningen på alla prostatacancerdiagnostikproblem och det tycker hon nog inte heller själv. Men åt det hållet som hon drar sig här i sitt avhandlingsarbete. Åt det hållet skulle jag väl säga.
Mm.
Det är den riktningen som ska gås. Och så måste det ju vetas ännu mer och forskas ännu mer. Och så.
Mm.
Mm. Spännande.
Och sen har vi ju samma med njurcancer och så. Att opererar vi bort den och botar den så är det bra. Men sprider den sig har vi inte. Och det gäller blåscancer också. Vi vill verkligen inte att det ska hinna sprida sig. Men vi måste försöka hitta bättre mediciner när det har spritt sig. Mycket bättre mediciner. Men det är på gång, va? Men det tar ju segt lång tid, alltså. Och den här grejen vi gjorde med testikelcancer, att när Lawrence Einhorn presenterade sina arbeten på 70-talet om cisplatinbaserad cytostatika, och det gick från att 90% av alla killar med sprittestikelcancer dog till att 90% överlevde, va? Wow. Ja, till och med ännu bättre siffror. Alltså det är otroligt bra. Och då blev vi ju väldigt bortskämda. Tänkte vi, jajamensan, urologen är mästerkatten i stövlarna. Vi går inga mysstig, vi tar. Vet du hur många mil hon tog per steg, mästerkatten i stövlarna?
Nej.
7 mil, 7 milakliv. Han hade 7 milastövlarna.
Ja.
Alltså det tänkte vi, det ska vi ha, det har vi, va? Och nu gör vi likadant på de andra sjukdomarna också. Så får det bli. Och så blev det ju inte, va?
Nej.
Utan vi har fått finna oss i att när det handlar om att ta hand om spridd cancer, våra andra cancerar då, inte testikelcancer, så smyger vi oss och kryper oss fram med långsamma steg. Men alltså det händer ju saker. Oh. Den saken är klar. Men det går ju långsamt, tycker jag. Men ni kommer ihåg haren och sköldpaddan, va?
Ja, det gör vi.
Hur det gick. Ja. Sköldpaddan kava på ett litet steg i taget, ja. och slog faktiskt haren till slut. För att haren, vad var det, haren stack och drack öl hos räven där och satt i söda. Ja, det var något sånt. Men, så att jag kan bara säga det att hade någon frågat mig hur går det med prostatacancer för sådär 17-18 år sedan, så sa jag, nej, det går inte alls. Nej. Ja, men händer ingenting då? Nej, ingenting. Men nu kan jag säga, de här senaste 16-17 åren, så har det hänt jättemycket. Fast det går nog så, men ja, det går.
Det går
sakta men säkert.
Det är det som är så himla kul.
Men sådana där jättesteg som testiskancerframgångssagan där, de är ju rara fåglar inom medicinen. Det är ju sådana där, oj titta, hittar jag penicillinet. Och här var det röntgen plötsligt, liksom, 1885 eller vad det var. Va? Och sådär, de är ju inte så vanliga.
Nej, men de är roliga.
Ja, men det är fantastiskt kul. Det är ju de man pratar om gärna och drömmer om och så att vi ska få en sån framgång. Men jag kan säga att jag tror inte, jag ser inte det alls när det gäller våra övriga cancer, utan vi får hanka oss fram på det tålmodiga sättet och göra våra framgångar där. Och det är ju på gång och det blir bättre och bättre, men i vissa fall så är det jävligt segt.
Ja, men så är det. Tack så jättemycket.
Ja. Tack själva.
Att vara med oss.
Ska vi avsluta med en sista fråga som vi ställer till alla?
Ja.
Vad är ditt bästa hälsotips?
Mitt bästa hälsotips är, det tvekar jag inte en sekund på. Nej. Tyvärr kan inte alla använda det. Men de som röker kan använda det. Sluta röka. Det kan man nog, där har det ju väl i alla fall den forskningen som ägt rum under de 63 åren jag har levt, nu landat i den slutgiltiga slutsatsen att det där var ingen hälsoprodukt, alltså.
Nej.
Utan jävligt farligt, va?
Yes.
Det var däremot inte farligt alls med passiv rökning när jag var i eran ålder. Men det blev det sen.
Ja,
så det är farligt för dem med. Men om man nu inte kan göra det eftersom man inte röker, ja då. Jag tror ju alla gånger att om man försöker undvika att bli allt för överviktig, va? Några 5 eller 10 kilo, lite små trivselkilon och sådär. Om man nu tycker att det är jävligt jobbigt och hålla sig på idealvikt, det kan väl inte vara så jävla farligt egentligen. Men om man är allt för kraftigt överviktig och stillasittande, det är ingen fördel. Vi är liksom skapta för att röra på oss och långa promenader kan räcka gott och väl. Men om jag verkligen skulle rekommendera något som jag tror på, som jag tror är så bra för hela kroppen, för hormonerna och för kärlen och grabbarna, så är det ju att man ska göra någonting ett par, tre gånger i veckan som man blir riktigt svettig av. Va?
Ja.
Och så att man får upp den här pulsen, och det tror jag är bra för hjärtat och blodtrycket och alla möjliga olika grejer och hormonerna och välbefinnandet. Och dessutom så kanske det kan vara bra för stämningshöjande, minska risken för att få känna sig låg eller få depression kanske. Det här är det lite, här pekar olika data hit och dit, och jag säger rätt mycket om vad jag tror när jag säger de här grejerna, men det verkar ju vara en del intressanta publikationer som tyder på också att man kan dramatiskt minska risken för att utveckla demenssjukdom beroende på vilken fysisk shape man är i. Och tyvärr kan inte de studierna visa hur man kom till den fysiska shapen, men min gissning skulle vara då att man håller igång på ett sätt så att man helt enkelt är fysiskt stark. Eller så har man jävla tur genetiskt, men man vet om man har en bra fysisk shape, då minskar man dramatiskt sin risk att utveckla demenssjukdom.
Mm, just det.
Säga vad man vill om demenssjukdom, men jag tror nog fan att det är en av de grejerna som står allra sist på min önskelista.
Mm.
Så det vill man ju verkligen inte ha. Alltså.
Nej, precis.
Tack för det!
Ja, tack. Mm. Bra avslutande ord. Mm. Då kör vi på fredagsfis.
Fredagsfis, det rekommenderar vi varmt. Imorgon är det väl torsdag.
Är det så?
Men när de lyssnar på avsnittet så är
just
det torsdag.
Just det, så är det.
Släpps
det
imorgon.
Ja, okej, men då kan man ha torsdagsfys.
Ja, det kan man också ha.
Ja, det kan man ha.
Ja, jag har ju fys varje dag. Men på det sättet jag tränar, det rekommenderar inte jag. Det tror jag ingen skulle vilja göra egentligen. Va? Det är nog inte så många som vill göra det. Men,
vad är det då?
Nej, men varje dag och jävligt hårt och sådär. Och långa pass på 5 timmar. Och så där, det vill folk just inte det. Göra. Men att bara göra kanske en grej på en halvtimme. 2-3 gånger i veckan där man blir rejält svettig. Då man tränar på ett sätt som man känner bra, nu har jag tränat färdigt, nu måste jag duscha. Och den nivån va? Men känner man, nej för fan, Ralf kan ta sina råd och stoppa upp dem där solen inte skiner. Då okej, skit i det då, men då ta långa promenader bara då. Gör någonting.
Ja. Precis,
ja.
Rör på dig. Bra, tack för det.
Tack så mycket.
Läkare med Värna och Elsa.